Det närmar sig sommarlov på Nyköpings folkhögskola. Elever rör sig fortfarande i korridorerna. Och det gör även Jesper Österberg, skolans vaktmästare. Hans uppdrag för dagen är att köra så mycket skräp som möjligt till tippen. I sitt röjande hittar han på andra våningen en ventilationslucka som han aldrig öppnat tidigare. Han hämtar en stege och klättrar upp. Och jackpot. Massa skräp.
Kräftskivehäften och julpynt.
Men så, längre in i utrymmet, ser han något som är paketerat i väldigt mycket emballage. Försiktigt kliver Jesper Österberg in i ventilationsluckan.
Sträcker mig efter paketet och får tag i änden på det och drar emot mig.
På paketet finns en adress och ett namn. Det står Mashabo Helen Sibidi. Och så minns Jesper Österberg något som studierektorn sa för 9 år sedan.
Om du hittar en tavla som är afrikansk, den letar vi efter.
Det är en skatt, idag värderad till miljoner, som varit försvunnen i 32 år.
I said twice, my work has been found.
Från Dagens Nyheter, det här är Spotlight. Idag om mysteriet med den sydafrikanska konstskatten på Folkhögskolan i Nyköping. Gäst är Erik Esbjörnsson, Afrika-korrespondent på DN. Och jag heter Emma Lokins. Den lilla flickan Mashabo Helen Sibidi växer upp på landsbygden i Sydafrika. Landet som på 40-talet är starkt präglat av apartheidregimen.
Förtrycket från den vita minoriteten har ju pågått i sekler i Sydafrika så länge vita människor har varit närvarande. Men Mashabo Helen Sibidi som föds 1943, hon är alltså 5 år gammal när apartheidpolitiken på allvar startar. Alltså en mer systematisk och utstuderad form av förtryck.
Under den här tiden tvingas bland annat svarta bort från den bördigaste och bästa marken och tvingas in i så kallade townships.
Alltså stora förorter som i princip är nästan en form av interneringsläge. Liksom. Och samtidigt får de då liksom komma till städerna för att arbeta, men den som inte har något arbete har ingen rätt att uppehålla sig i städerna. Så det skapar ju splittringar inom familjerna.
Mashabo Helen Sibidis mamma har lyckats skaffa sig ett sånt jobb som hembiträde åt en vit familj inne i Johannesburg. Så det är därför Sibidi växer upp med sin mormor ute på landsbygden.
Vid den här tiden så finns det liksom inte någon högre utbildning och så som är aktuell för fattiga svarta. Så att när hon blev vuxen så är det liksom utstakat för henne att hon också kommer. Det är det som liksom är det naturliga karriärvalet för en svart kvinna i Sydafrika på 50-60-talet. Att man jobbar som hembiträde.
Så Sibidi flyttar in hos ett europeiskt par.
Som är lite annorlunda än de sydafrikanska vita. Det är tydligt att det här tyska paret har lite mer liberala värderingar och ser henne med en mer humanistisk blick än vad som skulle vara fallet hos en traditionell vit sydafrikansk familj.
Frun i huset är intresserad av konst. Hon målar också själv. Och när Sibidi bor där får hon också låna färg, penslar och dukar för att lära sig att måla. Och det visar sig att Sibidi har talang.
Då börjar hon kunna sälja sina tavlor på lokala utställningar i Johannesburg och de är populära.
Hon målar ofta realistiska bymotiv, människor på landsbygden. Och så får hon även en mentor, Bill Ainsley. En etablerad konstnär som är viktig för många nya talanger i Sydafrika under den här tiden.
Han hjälper henne ytterligare, inte bara med liksom det rent artistiska utan även hur man ska nå ut med konsten. Så han blir ju en språngbräda till en faktisk konstkarriär.
Sibidis pastellmålningar börjar säljas för allt högre belopp. 1989 utses hon till landets mest talangfulla unga konstnär. Och samma år bjuds hon in till Sverige för att delta i utställningen Bildkonst i södra Afrika på Kulturhuset i Stockholm.
Som då samlar en rad konstnärer från hela södra Afrika. Där träffar hon vid en paneldebatt efter Peter Devon som är bildlärare och konstnär i Nyköping.
Och hon får en inbjudan att komma tillbaka till Sverige för att besöka skolan och visa sina verk. Men det kommer att dröja innan Sebidi reser till Sverige igen. En tragisk olycka kommer i vägen.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa, hon började säga. Så vad hände? Så han är död. Så vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så han sköt han nu 21 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv. Swedea.
Det går några månader efter utställningen på Kulturhuset i Stockholm. Det är augusti 1989 och Mashabo Helen Sebidi sitter i en bil tillsammans med sin mentor Bill Ainsley. De har kört i timmar från södra Zimbabwe där de deltagit i en workshop på väg tillbaka mot Johannesburg. Men plötsligt slår tragedin till. Bilen kraschar i en svår olycka. Bill Ainsley dör direkt. Sebidi skadas svårt. Hon får flera frakturer och flygs till sjukhuset i en ambulanshelikopter.
Det är en lång konvalescens för henne på ett sjukhus i Soweto.
Hon blir kvar på sjukhuset i ett år.
Och då sitter hon bokstavligt talat i sjuksängen och målar och målar och producerar ett 30-tal målningar under det här året.
Ur sorgen och smärtan växer en ny sorts målningar fram.
Det är inte längre de traditionella bymotiven utan plötsligt är det en helt annan nivå av expressionism. Det är väldigt starka ansiktsuttryck. Det är ångest, det är glädje, det är vemod, det är ilska. Och du har både människoansikten och djur som blandas i ett sammelsurium av rörelser.
Samtidigt som Sebidi återhämtar sig från bilolyckan ökar trycket från omvärlden på Sydafrika att avskaffa apartheidsystemet. Frihetskämpen Nelson Mandela släpps ur fängelset. Det är en dramatisk tid, både för Sebidi själv och för hela samhället.
Det är liksom mycket spänning i luften och det är också väldigt mycket våld. Det är otroligt våldsamt i Sydafrika vid den här tiden. Så att folk inser att det gamla kommer inte finnas kvar, men vad kommer ersätta det? Kommer det bli kaos eller kommer det bli en städad övergång till någonting bättre?
Kaoset återspeglas i Sebidis verk. Bland de mer spektakulära målningarna som hon producerar under den här tiden finns en triptyk, alltså en tredelad tavla. Varje millimeter av dukarna är täckta av figurer, färger, människor, djur, sammanvridna.
Man ser tveksamhet, ilska, ånger, undran. Det finns en rad ansiktsuttryck som är intressanta i den här gigantiska målningen. Men även då djurmotiven som kommer in. Så att det här är liksom en dröm eller en mardröm. Liksom. Det är svårt att säga, det är väl upp till betraktaren.
Det går 2 år efter bilolyckan innan Mashabo Helen Sebidi kan packa väskan med vinterkläder och 30 nyproducerade färgglada målningar. Nu ska hon äntligen tillbaka till Sverige för att göra verklighet av inbjudan hon fick 1989. Men den här gången går resan inte till Stockholm utan till en folkhögskola i Nyköping.
när hon kommer till nya länder, då vill hon alltid liksom först åka från flygplatsen ut i en mindre by eller en mindre stad. För hon tycker att man lär känna ett lands själ på landsbygden. Så att hon tycker att det här är förträffligt, att hon får vara en liten, alltså en by för henne jämfört med Johannesburg med sina 10 miljoner eller mer. Så är det klart att Nyköping känns litet och det passar henne perfekt. Det är ett fullpackat schema i 6 veckor där hon går kurser i grafik och tryck, och hon håller också föreläsningar om sin kulturutövning och kulturen som hon kommer ifrån.
Men själva utställningen hinner inte bli av under veckorna som Sebidi är i Sverige. Så hon sätter sig på planet hem till Johannesburg igen, utan sina verk. Tanken är att de ska ställas ut så snart folkhögskolan hittat en lokal.
Så det blir en överenskommelse, och det är lite oklart vem som exakt får det formella ansvaret för tavlorna. För det finns inte dokumenterat.
Och snart startar en kedja av händelser som gör att Mashabo Helen Sebidis färgglada målningar aldrig ska visas upp i Nyköping. Istället kommer de att försvinna.
So, Mashabo Mapula Helen Sebidi is the first black recipient of the Standard Bank Young Artist Prize. That was back in 1989. Her work represents a turning point in national politics when the days of apartheid were numbered, and she emerged as a symbol of resilience and political awakening. In 1991, Mashabo's journey took her to Sweden. However, her work disappeared without a trace.
Hemma i Johannesburg i Sydafrika väntar Mashabo Helen Sebidi på att höra från Sverige, från Peter Devon och folkhögskolan som lovat ställa ut hennes konst. 1991 blir 1992, men ingenting händer.
Vad hon inte vet om då från sitt håll här är ju att en fullskalig finanskris har brutit ut i Sverige där vår ekonomi är i fritt fall. Hundratusentals människor blir arbetslösa och väldigt många av de här slussas in i utbildningssystemet för kompetensutvecklingsprogram och andra kurser bara för att de ska ha någonting att göra under arbetslösheten.
Folkhögskolan i Nyköping har alltså fått annat att tänka på.
Och deras resurser räcker ju inte till en stor utställning med 30 tavlor från Sydafrika. Man har fått andra prioriteringar helt enkelt.
Hi. I'm Eric.
Det är april 2024 i Johannesburg när DNs Afrika-korrespondent Erik Esbjörnsson träffar Mashabo Helen Sebidi i hennes hem.
Hon kommer från en väldigt enkel bakgrund. Det är inte så att hon har blivit mångmiljonär, men tack vare konsten så bor hon i ett fint område centralt i Johannesburg i en villa där hon har både ateljé och en liten lounge där hon tar emot besökare.
Iklädd en lila dräkt berättar hon metodiskt sin livshistoria.
I waited for a year. Peter did not respond or write or phone. Then I phoned him. Peter, I think you should send back the work.
Folkhögskolan lovar efter mycket om och men att Sebidi ska få tillbaka sina tavlor. Men plötsligt tystnar kommunikationen. Och sen kommer nästa chockerande besked.
Och det är ju då att tavlorna är borta. Det är ingen som vet vad som har hänt. På skolan har man vänt ut och in på hela skolan. Varenda utrymme har man sökt igenom på jakt efter de här tavlorna. Men de är bara spårlöst borta.
Sebidi är full av oro och frågor. Vad har hänt? Är tavlorna verkligen borta? Är de stulna? Försöker någon lura henne?
All erfarenhet av vita människor i hennes liv har varit ganska negativ, om man säger minst sagt. Så man kan ju förstå om hon betraktar det här med väldigt mycket misstanke och oro. Vad har hänt med min konst? Det är ju hennes stora fråga, och hon vill bara ha tillbaka tavlorna till varje pris.
De kommande åren är det många som hjälper Sebidi att försöka lokalisera tavlorna.
Vi har skolan såklart, alla inblandade där. Sen har vi ju Nyköpingspolisen som gör sin utredning. Vi har 2 konststudenter som är på besök i Johannesburg 1995. De träffar henne, de försöker också göra efterforskningar. Och sen så kommer ju media in i bilden också. Vi har ju Sörmlands Nyheter skriver ju stora tidningsartiklar liksom om det här. Konst för 400 000 kronor är borta i Nyköping. Det är ju en lockande historia såklart. Det är ju en förmögenhet för en svart kvinna i Sydafrika vid den här tiden. Och en kvinna som försörjer sig på sin konst. Detta är ju konst som hon har tänkt sälja. Men sen så har hon även haft med sig tavlor som hon har producerat tidigare just för att visa hur hon har utvecklats som konstnär. Och de här tavlorna är de som hon har sparat. Så att även om vi kan tycka att det här är en väldigt stor summa i rena pengar, så är det ingenting jämfört med affektionsvärdet den här konsten har för henne. Hon kallar ju konstverken för mina barn. Det är en story som engagerar människor under den här tiden och under flera år, men det rör sig inte framåt. Man kommer inte vidare. De är bara borta.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Det dröjer till en försommardag 2023 innan det här mysteriet ska få sig ett slut. Det är på Nyköpings folkhögskola. En beige 1800-talsbyggnad med höga fönster, röda spröjs och klocktorn.
Det är fortfarande elever i korridorerna, men man håller på att växla ner för sommaruppehållet.
Även skolans vaktmästare, Jesper Österberg, gör sig redo för sommarlov. Han är på jakt efter skräp eftersom han vill rensa så mycket som möjligt innan ledigheten.
Han ska slänga bråte på tippen. Och han öppnar skåp som han inte har tittat i tidigare. Han går igenom källare och vind. Nu ska bråte till tippen. Det är det som är hans inställning den dagen.
När Jesper Österberg tagit sig till skolans andra våning ser han plötsligt en ventilationslucka han aldrig sett eller öppnat tidigare. Den sitter 2 meter upp på en vägg, alldeles intill rektorsexpeditionen. Han bestämmer sig för att ta en titt. Men för att nå den behöver han ha en stege. Han flyttar 2 fåtöljer i bronsfärgat sammetstyg som står i vägen och ställer stegen mot väggen och klättrar upp.
Och han öppnar den här luckan och det är ju jackpot, för då hittar han bråte. Det är julgransbelysning, det är girlanger och sånghäften från en gammal kräftskiva. Det är några gamla tapetrullar och det är precis det som han är på jakt efter. Så han har ju hittat bråte som ska till tippen.
Allt det här skräpet det kastar jag ner på golvet nedanför bara så länge.
Men det här är då ett utrymme som är väldigt djupt. Han har aldrig tittat i det här tidigare. Och det sträcker sig liksom 3-4 meter in som någon form av schakt till en ventilation, till en ventilationstrumma. Och där längst inne ligger ett paket med väldigt mycket emballage på.
Jesper Österberg undrar vad det är som är så varsamt paketerat.
Och sen så kliver jag in lite försiktigt, för det är ju inte det stabilaste golvet. Känner mig för och kryper lite försiktigt in och sträcker mig efter paketet och får tag i änden på det och drar emot mig. Och sen så får man ju liksom vara försiktig och kliva ut på stegen tillbaka. Men sen när jag väl får ut det så bär jag ner det för stegen. Och sen så är det en öppen yta bakom mig här som jag lägger ner paketet på.
På en av rullarna står en adress skriven och ett namn.
Helene Sebidi.
Och så är allt ihopknutet med ett snöre.
Så där tar jag min kniv och sprättar upp och börjar försiktigt att liksom öppna upp det här stora paketet då, som är massa emballagepapper runt omkring.
Och ser hur de här starka pastellfärgerna bara exploderar. Och det här är ju någonting som är mer än den vanliga souvenirkonsten från Afrika.
Den nu 81-åriga Mashabo Helen Sibidi sitter i salongen i sitt hem i centrala Johannesburg när telefonen ringer.
I said what? My work has been found.
Det har gått 32 år sedan tavlorna försvann. Hon blir så överväldigad av beskedet om att de hittats att hon inte kommer ihåg vad hon gjorde resten av dagen.
Som hon bara kommer ihåg det här ögonblicket. Dina tavlor är återfunna och liksom det är en av de största dagarna i hennes liv.
It was just so overwhelming. I don't know.
Idag ses Mashabo Helen Sibidi som en av Sydafrikas viktigaste skildrare av kampen mot apartheid. Hennes försvunna tavlor är idag värda en förmögenhet.
Hon ger inte upp för att hon har en helt annan övertygelse än vi. Vi svenskar, vi kan ju se väldigt rationellt på tillvaron. Men det är viktigt att förstå att i Sydafrika så har man en helt annan syn på dels sina ancestors, som det kallas, sina förfäder. De som har varit i allra högsta grad närvarande i våra liv fortfarande. Och i en sorts stödroll. Det gäller även mina jämnåriga kompisar som är unga och bor i städer. De har också den här övertygelsen. Så att hon ser sig som någon som bara blivit satt att förvalta de här berättelserna från en äldre generation till en yngre generation. Hon har gjort detta genom konsten. Men berättelserna tillhör inte henne. Och hon är också övertygad om att de som har varit tidigare, de hjälper henne i jakten. Trots att ingenting händer så pågår en process som förr eller senare kommer leda till att hon hittar sina tavlor.
Men det är fortfarande oklart hur tavlorna hamnade i det lilla ventilationsschaktet. Den troliga förklaringen är att den gamla rektorn på Nyköpings folkhögskola förvarade dem där tills de skulle skickas tillbaka till Sibidi.
Och sen så går han och dör så hastigt och med honom dör också vetskapen om var konsten finns.
Du har lyssnat på Spotlight med mig, Emma Lokins. Gäst var Erik Esbjörnsson, Afrika-korrespondent på DN. Producent Sabina Marmulakai. Ljudklippen är inspelade av Erik Esbjörnsson och DNs fotograf Moa Källström. Övriga ljudklipp kommer från Newsroom Africa. Slutmixen gjordes av Patrik Miesenberger. Vignetten är komponerad av Patricio Samuelsson. Och ansvarig utgivare för Dagens Nyheter är Peter Wolodarski.